Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och välkomna till Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och med mig som gäst här i studion så har jag Ingegärd Smedensjö. Och vi ska prata om din bok I dina kvarter, som delvis tar upp din egen historia, där du faktiskt har varit i en misshandelsrelation. Men det finns också mycket, mycket annat i den här boken. Du tar upp statistik. Det finns historier om andra kvinnor. Och jag är jätteglad att du är med mig och gör det här, för det är ett sånt viktigt ämne. Så varmt, varmt välkommen, Ingegärd.
Varmt tack.
Ja, jag tänker, skulle du vilja berätta lite om bakgrunden till den här boken?
Ja, absolut. Jag har ju, jag är idag, kan lägga till att jag är idag samtalsterapeut och handleder också organisationer och arbetsgivare när det gäller hälsa kopplat till våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Och innan dess så har jag 30 års erfarenhet av modebranschen egentligen, där jag har varit kommunikatör bland annat och jobbat med verksamhetsutveckling i olika roller. Och sen så för ungefär 14 år sedan så tog mitt liv en drastisk ändring. Och det var i samband med att jag lämnade en relation som jag hade haft i några år. Och den relationen innebar väldigt mycket bearbetning och läkning för mig. Och då när jag hade läkt klart så fick jag också en stark känsla att jag måste få bidra i de här frågorna. Kan jag hjälpa någon annan eller driva en förändring, så vill jag ta den möjligheten. Och det har jag gjort. Så parallellt med mitt ordinarie arbete så har jag också under 8 års tid varit engagerad i en kvinnojour. Och jobbat bland annat med kommunikation, men också som ordförande. Mm. Och för mig har det varit en väldigt ögonöppnande och också en skrämmande resa att se inte bara vad kvinnor upplever i relationer där det finns våld, utan framförallt kanske också vad som händer efteråt när kvinnan försöker få hjälp. Och de brister som finns i samhället och den okunskap som man möter på olika sätt. Och då föddes rätt tidigt en idé att kanske dela med mig mer så att jag når ut bredare. För att jag hade under många år också drivit informationskampanjer. Jag har skrivit 50-60-tal artiklar som har publicerats. Jag har föreläst, jag har suttit i panelsamtal, jag har varit i tv och jag har varit i radio. Men jag har alltid gått därifrån med den här känslan att tiden räcker inte. Sändningsutrymmet är för kort för att verkligen kunna förmedla allting som skulle kunna förmedlas. Och samtidigt med det också så har jag blivit kontaktad av kvinnor genom åren också, som har sagt att jag vill dela min berättelse. Jag vill att människor ska förstå vad som händer. Både i relationerna men också efter. Och framförallt också det här att för vanliga människor så är det här rätt så välanpassade män oftast i samhället. Och då är det svårt att se bakom den fasaden. Och det är ofta det kvinnor vill förmedla, upplever jag. Och då föddes det en tanke att skriva en bok. Och för långt tidigare sen så kände jag, har skrivit själv väldigt mycket för att bearbeta mina egna upplevelser. Och då tänkte jag kanske ska skriva om mina egna upplevelser. Men så kände jag att skönlitterärt, jag kan nog inte skriva skönlitterärt. För det skulle vara ett för stort steg för mig, för jag är inte van vid det. Och sen så finns det väldigt många bra berättelser idag. Kvinnor som verkligen har varit väldigt utelämnade. Det finns väldigt många gripande berättelser i bokform som är väldigt bra. Och då föddes känslan, men Inga, du kan skriva fakta. Det har du gjort i många, många år. Är det något du behärskar så är det det. Och då föddes den tanken just att skriva en bok. Men också skriva en bok som är mer lättillgänglig. Som vi alla ska kunna ta oss till oss. För ofta känner jag att de här frågorna hamnar i sammanhang. Där man diskuterar dem. Där många redan är väldigt insatta i frågorna. Men här handlar det om att vi behöver driva en förändring på samhällsnivå. Och då måste vi nå alla. Och just okunskapen tycker jag är väldigt påtaglig i de här frågorna. Och därför har min bok också ett litet annat utseende i de här sammanhangen. Och det är för att jag vill att den ska vara inbjudande. Jag vill verkligen att det här ska vara en bok som ska kunna ligga framme på ett soffbord eller ett köksbord eller i lunchrummet. Just för att väcka frågor, väcka diskussioner. Och mitt språk är också inkluderande, och jag har medvetet uteslutit terminologier som brukar oftast användas i de här frågorna för att det ska vara lättare. Mm. Och då för att försöka förklara då, hur förklarar man det? För det är ju väldigt, våld i nära relationer är väldigt komplexa frågor. Det är förhållanden som är svåra att förstå när man tittar utifrån. Och för att försöka då få den här förståelsen så började jag med att intervjua våldsutsatta kvinnor. Och sen har jag lagt på fakta och låtit det här väva in i varandra. Och just eftersom okunskapen är så stor också bland omgivningen så har jag velat få in omgivningens perspektiv. Och därför har jag också intervjuat många i de här kvinnornas närhet. Så det är föräldrar, en granne som faktiskt i slut också ringde polisen, en nära väninna. Och sen så under den här intervjufasen så var det en ung vuxen kvinna som jag skulle intervjua som är närstående egentligen. För hennes mamma levde då i en relation under rätt många år med en man som utsatte henne för våld. Och det var aldrig en sambo och den här unga tjejen blev aldrig direkt utsatt. Det vill säga att hon blev inte utsatt för slagen som vi ofta tänker på när vi tänker på våldet. Men det var så påtagligt hur hon påverkades av att se, höra eller förstå att hennes mamma utsattes för våld. Så det var nog faktiskt den berättelsen som jag hade känslomässigt svårast faktiskt att hantera. Och därför växte också faktiskt barnperspektivet väldigt mycket i min bok än vad det var tänkt från början. Mm. Och sen så har jag också, jag driver ju för förändring och förändringsledning överlag. Och då tänker jag att vi kan inte bara presentera fakta hur det är. Utan därför har jag också, på flera ställen i boken så har jag också gett råd. Råd till våldsutsatta men till omgivningen och till andra som möter våldsutsatta.
Nej, men det är ju ganska stora siffror. Jag menar, du tar ju upp här i boken 25% av alla kvinnor utsätts för våld i nära relationer under sin livstid.
Mm. Och då är det lågt räknat. Då har vi inte med mörkertalen, tänker jag. Mm. Och det här är ju svårigheten med statistiken. Dels så bygger väldigt mycket statistik på kriminalstatistik. Men vad vi vet är att ungefär 80% av alla kvinnor som utsätts för brottsliga gärningar aldrig polisanmäler. Och när det gäller våld i nära relation då är siffrorna så höga som 96% som aldrig anmäler. Så många siffror kommer ju från Brå, men då har man oftast kompletterat också med folkhälsoundersökningar. Mm. Men även där finns det ju självklart ett stort mörkertal. Mm. Så att jag tror, personligen så tror jag att 25% som vi kommunicerar i Sverige är lågt räknat. Mm. Och jag har ju varit verksam på kvinnojouren ute på Lidingö. Och där gjorde man en undersökning. Lidingö stad gjorde en undersökning. Och den visade då, i den undersökningen så svarade över 30%, jag tror att det var 32%, att de hade erfarenhet av våld i nära relation.
Men det är ju skrämmande höga siffror.
Det är skrämmande höga
siffror. Och det är det jag tänker så här, att ändå så upplever jag när man pratar om det att folk ryggar och om vi nu pratar om män så väcker det en väldigt massa känslor hos män. Mm. Och man får höra att nej, men det skulle inte hända och jag skulle minsann säga ifrån. Men då tänker jag så här, det går ju inte ihop riktigt med de här enormt höga siffrorna som vi faktiskt har.
Nej, så man räknar med att 75 000 kvinnor kommer att utsättas för våld under ett år.
Mm. Och att vi har 75 000 och då pratar vi lågt
räknat. Man räknar med att 210 000, det är nästan en kvarts miljon barn lever i hem där det förekommer våld. Så det är väldigt höga siffror. Men jag håller med dig att vi har en enorm tystnadskultur kring de här frågorna. Mm. Och även om media de sista åren har lyft de här frågorna rätt mycket, för det har de gjort, så är det fortfarande tyst i samhället. Alltså i det här vardagliga samtalet så är det väldigt tyst. Och det finns mycket, vi har tystnadskulturen, vi har en okunskap som också skapar osäkerhet hur man ska prata om frågorna. Och okunskap leder ju till fördomar, förutfattade meningar, stigmatisering såklart. Mm. Men det gör också tyvärr att det bidrar också till att våldsutsatta kvinnor också har svårt att höja sin röst och berätta om den våldsutsatthet som de är utsatta för.
Men man blir ju inte trodd, eller hur? Alltså, förlåt, nu kan jag inte låta...
Ja.
om vi ger oss in på det här, för det är ju ändå... Som kvinna, om du anmäler det här,
ja,
det är ju inte många anmälningar som leder till någonting.
Nej.
Om man nu ens ids anmäla. Mm.
Och som sagt, 96% av alla kvinnor kommer inte polisanmäla. Mm. Det vet vi ju idag. Men som vet vi också, alltså det har ju gjorts jättemycket studier på hur kvinnor hanteras som vänder sig till rättsväsendet, men även till våra socialtjänst, men även till vården. Alltså det, vi har de siffrorna. Det är ju rätt uppenbart att det finns en enorm förbättringspotential när det gäller de här frågorna. Och många kvinnor väljer ju att inte polisanmäla. Mm. Mycket på grund av rädsla för förövaren. De är rädda, för de vet att det kan innebära att mannen hämnas på dem. Och när kvinnor lämnar en relation med våld, då är de också i störst risk för ett allt grövre våld. Och det är också ofta där vi ser det dödliga våldet. Så det är kvinnor väldigt medvetna med. De har oftast levt många år med en kraftig hotbild över sig. Och sen så känner man inte heller trygghet när man gör en polisanmälan. Det är, även i min bok så säger ju kvinnor det, att jag vet inte om jag vågar polisanmäla. Hur kommer samhället kunna skydda mig? Kommer de kunna göra det överhuvudtaget? Och kommer jag bli trodd? Mm. Och det, undersökningen visar ju också att just våld i nära relationer är inte högprioriterade ärenden.
Nej.
De är inte det. Och det innebär också att de läggs på hög. Och alla studier visar också att de här ärendena måste man in med en ordentlig förundersökning så snabbt som möjligt för att säkra bevis, för att säkra vittnesmål. Men många ärenden kan ju ligga, det kan ju ta ett och ett halvt år innan förundersökningen är klar. Det hinner hända rätt mycket på den tiden.
Mm.
Och det är också ett och ett halvt år där förövaren också får rätt så fritt spelutrymme. Han kan fortsätta hota, trakassera och utsätta henne.
För det är ju en man som slår, för nu pratar vi om män. Det är ju inte friskt. Det är inte ett friskt beteende. Och i det här så det inkluderar ju, precis som du säger, det finns en hotbild. Alltså det är ju ganska... Det är ganska avancerat. Ja. Och sen så adderar man in då kanske en polisanmälan. Och där man har påbörjat en förundersökning.
Mm.
Och som du säger, det kanske tar ett och ett halvt år.
Mm.
Och jag tänker att det är viktigt. Jag har ju själv varit i en relation. Som är av den här digniteten. Och jag vet ju vilket starkt band man har till den här våldsutövaren.
Mm.
Det är ju som en, alltså det är ju därför som det på något sätt kan fortsätta, för att man har det här starka bandet.
Det är en kvinna i boken som uttrycker sig väldigt tydligt, tycker jag. Hon säger att man kan inte driva ärenden med våld på samma sätt som man driver andra ärenden.
Mm.
För det är som du säger, det finns starka traumatiska band. Mm. Man har utsatts för stora trauman. Man kanske själv lider av PTSD. Plus att man ständigt har den här stora hotbilden över sig. Mm. Och det kan också ta tid att förstå omfattningen av allting man har varit utsatt för.
Mm.
Och sen har också, det här är ju också ett djupt psykologiskt spel,
ja,
och manipulation.
Precis, och det är ju det som de som jobbar med det här borde ju ha en ganska omfattande och gedigen utbildning i det här. Och tar man del av förundersökningar, så jag blir ju mörkrädd när jag läser vilken typ av frågor som de här kvinnorna får.
Mm.
Ja.
Jag blev ju själv utsatt för en våldtäkt. Mm. Det som gick till en polisanmälan. Och jag fick frågor som, fick du orgasm? Och det är en helt irrelevant fråga. Jag fick inte en orgasm. Men faktum är att kroppen kan ju reagera på mekanisk nötning.
Mm.
Så det är aldrig en relevant fråga. Så
att, det är ju ett övergrepp i sig att ställa den typen av fråga.
Och många kvinnor upplever också just rättsprocessen som ett nytt övergrepp. Det är inte ovanligt. Och många kvinnor får ju inte heller den upprättelsen som man kanske önskar att man skulle kunna få. Det i sig kan också upplevas som ett övergrepp.
Mm.
Att man, känslan att man inte blir trodd. Oftast blir det så när mannen går fri och inte får en konsekvens av sina handlingar, så blir det ju ofta som en bekräftelse på att hans version är sanning. Fast det inte alls behöver vara så. Mm. Det handlar ju oftast om att det är brister i teknisk bevisning.
Mm.
Men också för att man inte förstår de här processerna. Sen finns det ju mycket, tycker jag, som man kan också lägga till i ett rättssystem. Dels, jag tror inte man vet kanske... Jag tror att oftast förstår man nog inte omfattningen för man själv behöver söka den här hjälpen eller hamnar i den situationen. Men för mig var det väldigt nytt, till exempel att du har ju ett målsägande beträde med dig, och de kan ha olika kompetenser. Det är jätteviktigt att du får med ett riktigt bra målsägande beträde. Men sen har du ju också en åklagare som ska föra din talan under rättegången. Och det här är en person som inte du träffar innan. Det är inte så att du har gått igenom ditt case med honom på något sätt, som om du har en advokat som sitter på andra sidan. Så den personen vet inte dina styrkheter och svagheter i din berättelse. Han har ingen aning om det. Du träffas precis innan du ska in i rättssalen. Och så har vi också ett rättssystem där det sitter nämndemän. De har ingen sakkunskap. Alltså de är ju oftast politiskt tillsatta. Och de har ingen sakkunskap. De har ingen krav på juridisk utbildning eller någonting. Utan de får oftast en genomgång på en halv eller en dag innan de ska gå in i det här förtroendeuppdraget. Ja, de sitter också där i juryn, höll jag på att säga. Nu har vi inte juryn i Sverige, men de sitter där och ska liksom, är delaktiga i den domen då som ska verkställas eller sättas.
Mm. Nej, men, och jag vet ju att det är på det här viset. Och det är ju också, det är ju faktiskt, det är ganska brutalt mot framförallt kvinnan då som blir faktiskt, det är ju som en enda lång liksom process av övergrepp mot kvinnan. För att precis som du pratar om det här med psykologi och manipulation. Mm. För det är också det handlar om, att vara i den här typen av relation. För jag tänker om vi går tillbaka så här, vilken typ av kvinna, för det är ju lätt att ha fördomar. Mm. Jag har själv varit den som har haft fördomar.
Ja. Jag också.
Och du,
jag precis, också,
och det
har vi, absolut.
Ja, och det vet jag ju, för det har vi pratat om.
Ja, ja.
Och det är först när man hamnar i den situationen själv som man förstår att det faktiskt i princip vilken kvinna som helst skulle kunna hamna här om man dras in liksom, av den här typen av man i den här, för det är ett psykologiskt spel.
Ja, det är det. Och jag tänker så här, de här relationerna börjar ju som vilka relationer som helst från början med en förälskelse och så vidare. Och det finns inga studier som har hittat ett samband med att det skulle vara en viss typ av kvinna med en viss typ av bakgrund, en viss typ av utseende eller en viss typ av inställning. Det finns inga sådana studier. Mm. Och tittar man på antalet kvinnor som utsätts så talar det sitt tydliga språk, tycker jag. Ja, det här kan hända vilken kvinna som helst. Mm. Och jag måste säga att min egen erfarenhet i möten, jag har ju mött så mycket kvinnor som har varit utsatta för våld, och jag skulle nog vilja säga att många gånger är det här rätt starka och framgångsrika kvinnor, det ska man inte heller glömma, utan att det här är också kvinnor som mannen har valt, kanske för att komplettera också bilden av sig själv och så vidare. Och så det här är ju inte alltså min egen fördom, det ska jag vara riktigt ärlig med, så jag skäms för den idag, men ska jag ändå nämna den, för jag tror att många har den. I mitt förord, det är ju där jag beskriver min egen upplevelse, och jag börjar mitt förord också berätta om när jag sitter på tunnelbanan, blåslagen, på väg till en kvinnojour i Stockholm. Och att det som sved mest, det var faktiskt skammens tårar. Det var skammen jag upplevde, att jag var hon. Hur hade jag kunnat bli henne? Var ju en av de frågorna som ekade i mitt huvud. Och det beror ju på fördomar såklart. Min bild av en våldsutsatt kvinna, av en misshandlad kvinna, det var att det var en kvinna som inte trodde sig vara värd kärlek. Och därför sökte sig till en dysfunktionell man. Och det tror jag är en oerhört vanlig fördom. Mm. Och den är så långt ifrån verkligheten. Sen kan ju ett problem vara att när man möter våldsutsatta kvinnor så är det oftast kanske efteråt, det vill säga att man har blivit psykiskt nedbruten, man lider av PTSD, man har traumatiska upplevelser med sig, och att då är man kanske inte sitt starkaste jag såklart, medan mannen fortsätter att briljera så länge han känner att han har makt och kontroll och kan också göra en performance som är väldigt känns väldigt väl etablerat, karismatisk man kanske, och då sitter och då oftast kanske i möte med mannen så är kvinnan och ska försöka hävda sin rätt eller berätta om sina upplevelser, och så är hon också rädd. Hon sitter och är livrädd och har upplevt svåra trauman. Och då tror jag att det också tyvärr kan spä på den här fördomen. Men väldigt få kvinnor skulle jag säga som är så från början. Och det är därför tycker jag också att det är så viktigt att vi får ansikten. Jag tycker det är jättemodigt av dig som sitter här och berättar. Du är en framgångsrik kvinna, driven framgångsrik på olika sätt. Och vi behöver fler ansikten också, för annars får ju de här fördomarna fortsätta att gro. Och jag som jobbar med de här frågorna och möter våldsutsatta hela dagen, de i min omgivning som jag möter vet ju om det. Och det öppnar också upp för samtal. Och de samtalen blir också, men jag har också den här erfarenheten, och jag har den här erfarenheten. Därför tror ju inte jag på den här siffran längre, 1 av 4. För att jag tycker att jag möter kvinnor överallt som berättar om en våldsutsatthet. Så att men det är viktigt att vi får ansikten på. Mm.
Så vilken den här mannen som gör de här sakerna? Mm.
Ja, precis.
Vem är han?
Ja, men jag tänkte så här, precis som vi har fördomar och vilka kvinnor som utsätts. Jag tror ibland att ett större steg, att erkänna att okej, jag har kvinnor runt mig som utsätts för våld. Det innebär också att du måste erkänna att du har män runt dig som är utsatta för våld. Och det tror jag är ett stort steg att gå till. Mm. Och det tycker jag också man ser när det blir tvister eller blir rättegångar. Hur omgivningen reagerar och tar partier på ett sätt som jag tycker är väldigt olyckligt ibland. Men de här männen, alltså utåt sett är det oftast väldigt väletablerade män. Vi har inga riktiga siffror på hur många män det är som utsätter kvinnor. Vi har ju ungefärliga siffror på hur många kvinnor som utsätts. Men vi vet ju inte riktigt hur många män som utsätter sina kvinnor för våld. Men vi får ju oftast, innan jag skulle skriva min bok så frågade jag både män och kvinnor. Men vad skulle ni vilja veta? Något som kom upp väldigt ofta, det var faktiskt från mäns sida. Det var så här, ja men vilka är de här männen? Är det utländska män? Är det män med alkohol eller drogproblem? Vilka är de? Lite så. Och där har vi några av de fördomarna, att det är så lätt att tro att det är andra. Vi vill gärna skjuta på problemet till andra subgrupper på olika sätt, att det finns en annan problematik. Sen är det så att droger och alkohol absolut kan öka risken för våld, men det är ju inte det som är anledningen. Utan vad vi pratar om väldigt mycket idag, det handlar ju om våra normer inte minst. Hur vi ser på manligt och kvinnligt. Och där har vi ju den här maskulinitetsnormen, att män ska prestera, de ska vara stora, starka, tysta. Och i mäns omgivningar ingår ju ofta våld. Alltså det är män som utför våld i skolan, på våra idrottsarenor, i krig. Varför inte titta på gängkriminalitet? Det är väldigt många män som utför våld i vårt samhälle. Och tittar man på våldsbrott så är det 80%, över nästan 90% faktiskt som begås av män. Tittar vi på det sexuella våldet så är det 99% av alla män, av alla våldsbrott som rör sexuellt, så är det män
som utför. Och ändå så har vi den här, framförallt tycker jag väldigt mycket i Sverige, den dyker upp direkt. Ja, men inte alla män.
Ja.
Och då tänker jag så här, men det är ju också någon försvars... Ja, men nu är det ju faktiskt så att det finns ju siffror.
Ja.
Det finns statistik som visar på att majoriteten är män som gör det här.
Och det är väldigt
det är många
tydliga
män.
Siffror.
Ja, väldigt tydliga siffror.
Och det är just när vi pratar om mäns våld mot kvinnor. För pratar vi gängkriminalitet, då säger inte alla män. Utan då blir vi väldigt lösningsorienterade plötsligt. Och man ska sätta in nya lagar och folk ska utvisas och så vidare. Men när det gäller mäns våld mot kvinnor, då händer någonting helt annat i rummet. Då kommer den här, inte alla män, inte jag.
Men det är så obehagligt att ta in, eller hur? För det är det handlar om. Mm. Det är som att, okej, då kanske jag behöver förstå att det ligger en sanning i vad någon som man har i sin närhet berättar. Och då behöver jag ta in att Johan eller Peter eller...
Ja,
och jag tänker så gott det här.
Ja, jag tänker så länge vi blundar, du är också en del av möjliggörandet av våldet. Det ska vi inte heller glömma. Så länge vi blundar och låtsas som ingenting händer eller vill inte ta in, alltså det är ju inte till hjälp för någon egentligen. Men det är olyckligt och som sagt, nej, alla män begår inte våldsbrott. Alltså jag har träffat en förövare i mitt liv. Jag har ju haft många relationer. De har varit helt fantastiska män. Och det är det vi ska ta vara på, den här fina, härliga maskuliniteten. Men den toxiska maskuliniteten, den måste vi göra någonting åt. Och jag tänker att nej, inte alla män utför våldsbrott. Men alla män har också ett ansvar. För det är ändå ett problem som män äger, tänker jag. Och män som begår våldsbrott mot kvinnor, de respekterar oftast inte kvinnor. Och kommer inte heller bry sig om vad kvinnor säger. Men de lyssnar på andra män. Och den gemenskapen är oftast väldigt viktig för män. Att man ingår i det här gänget eller den här manskulturen. Och där måste män göra skillnad. Alltså, kvinnor har ju jobbat med de här frågorna i flera hundra år. Och ska vi vara riktigt ärliga, ja det händer saker. Men det går extremt långsamt. Och då vill man ju fråga sig, men vad är männen som kan sätta ner foten och göra det rätt tidigt? Och det kan vara rätt små insatser. Jag har lite tips om det i min bok också. Och det handlar inte om att man alltid behöver komma i konflikt med andra. Utan man kan säga, men du, vad sa du nu för något? Det där tycker jag låter sexistiskt. Eller varför säger du så? Att man börjar också ifrågasätta sina kompisar. Det kan man göra. Det ansvaret kan man ta som man. Tycker jag att det är minsta man kan göra faktiskt. faktiskt.
Ja, och nu är vi ju inne på sånt här med just så här personligt ansvar. Och det tycker jag nästan har blivit som en sjukdom i vårt samhälle. Att vi skjuter ifrån oss saker. Att det är alltid någon annans ansvar. Mm. Och det upplever jag även sen när jag är på barnens skola. Att det är saker sker. Jag menar, vi satt i bilen igår och pratade med mina barn. Och de sa så här, vad lär ni er i skolan? Ja, och då säger min dotter så här, alla fula ord jag har lärt mig mamma, de har jag lärt mig i skolan. Mm. Mm. Och sen när jag pratar med skolan så skyller de på någon annan i sin tur. Ja, vi kan inte hindra vad barnen ser på internet. Eller, nej men alltså det är ju här någonting sker. Alltså så här, om jag tar ansvar, om du tar ansvar, om alla börjar med sig själv. Och om man hör någonting, precis som du säger. Men vad är det, vad sa du precis nu?
Ja.
Vad gjorde du?
Då får man ju också en chans till en tankställe. Och shit, det kanske inte var så bra. Eller någonting annat när folk reagerar. Men jag håller med att vi har en tendens att distansera oss till frågor ibland. Och det kan säkert finnas många anledningar och förklaringar till det. Men speciellt tycker jag när det gäller de här frågorna. För att vi alla möter kvinnor som utsätts för våld. Vi alla möter barn som utsätts för våld. Och faktum är att man behöver bara gå upp på en skolgård ibland så kan man se att det finns barn där man kan se att det finns ett utanförskap. Det behöver ju inte alltid handla om att man är utsatt för våld. Men att man kan förstå att det finns någonting troligtvis från hemmet kanske. Mm. Vilket inte är helt ovanligt. Att vi har alla ett ansvar där, tänker jag, och ta hand om de här situationerna. Jag menar, våld är allas ansvar och vi har ett ansvar att forma det samhället vi vill leva i.
Mm.
Och vi har ju mycket, idag har vi mycket lagar och förordningar också. Vi har aldrig haft så mycket lagar och förordningar som reglerar den här typen av brott. Men ändå så sker det.
Ja. Men är det så att vi har, jag vet inte om vi har hamnat i någon situation där vi på något sätt bara så här, vi blundar överlag. Så här. För jag kom och skulle lämna min yngsta på förskolan härom veckan. Och sen så var det, så stod, jag vet inte om de kanske gick i tredje klass, så stod de och bråkade. Och det blev ganska obehagligt. Så att jag bara, så här, jag bara går emellan. Och sen så här, vad håller ni på med? Och sen så tar jag med mig att ta barnen in och ropa på en fröken. Men jag upplever en flathet. Mm. Jag tänker så här, alltså jag nej men så där håller de alltid på. Nej men jag kom ju och såg utifrån och reagerade jättestarkt. Mm. Och tyckte inte alls att det verkade särskilt bekvämt för den personen som blev utsatt. Nej.
Jag har väninnor som har barn i högstadieåldern som säger samma sak. Att skolan är fruktansvärd idag. Det är så mycket våld och det är så mycket utsatthet i skolan. Men jag tror att det är precis samma sak där, överallt. Alltså anpassningsprocesser går också väldigt fort. Ja. Oavsett om det är positiva händelser som sker. Sker saker tillräckligt ofta så börjar vi anpassa oss till. Det är liksom en del av vår överlevningsstrategi kan man väl säga. Och jag tror att vi anpassar, som du säger, lite för mycket. Och att vi inte tar tag i problemen tillräckligt tidigt. Mm. Alltså, många forskare säger det att när det gäller just våld så kan man faktiskt se redan i 3-årsåldern. Att barn kanske börjar utveckla ett beteende som kan bli skadligt i framtiden. Och att man redan där måste in med resurser för att stävja våldet.
Mm.
Och det här är ju en process som behövs i hela livet om de här tendenserna dyker upp.
Men har vi börjat acceptera för mycket? Jag menar, nu pratar vi om mäns våld mot kvinnor. Men eftersom våld är ett problem överlag i samhället. Och som sagt, det har ju verkligen accelererat. Det har gått ganska fort.
Och jag skulle nog vilja säga, precis som allt våld bottnar ju någonstans i samma frågor. Skulle jag vilja säga. Det spelar ingen roll om det är gängkriminalitet eller våld i hemmet eller någonstans. Så våldet har ju någonstans en grogrund. Och jag håller med dig om det. Jag tror, alltså personligen, det finns ju kanske inga studier på det. Men personligen skulle jag säga att de här stora anonyma barngrupperna, det tycker jag själv är ett problem. Där barn inte får konsekvenser för att de utsätter andra barn för övergrepp eller kränkningar eller någonting. Och sen har vi ju också många barn som tyvärr växer upp i hem där de försummas eller där det finns våld eller det finns en annan problematik. De barnen måste ju också fångas upp någonstans. Och där jag har min erfarenhet att vuxenvärlden ser inte. Och man kanske inte vill se. Men av någon anledning ser man inte. Men idag är jag väldigt insatt i de här frågorna. Men jag kan känna att det har ju funnits situationer där jag själv kanske också skulle ha behövt reagera tidigare när jag har sett barn som har farit illa. Mm. Men jag tror att vi reagerar för lite och för sällan, och det finns en rädsla att kliva in i andras familjeliv också, tyvärr, tror jag.
Så vad kan jag göra? Vad kan gemene man göra? Vad kan vi göra för att hjälpa kvinnor som utsätts?
Jag tänker först och främst kunskap. Att skaffa sig mer kunskap. För fördomar, det blir aldrig bra. Fördomar leder inte till något gott. Och vi finns så mycket fördomar. Så kunskap är absolut ett första steg. Och jag tänker också att om man själv har kunskap så kan man agera tryggare. Men det är också tryggare för de som är utsatta att veta, men hon har kunskap, hon kommer förstå. Och så kan man sträcka sig ut sin hand eller blotta sin utsatthet. För det är det som är problemet idag, tänker jag, att omgivningen är så väldigt tyst. Samtidigt vet vi att omgivningen kan också ha en avgörande betydelse för att en kvinna ska kunna ta sig ur relationen eller också få hjälp. Och där vill jag säga det att jag brukar likna de här relationerna mer vid en gisslansituation, för att man ska förstå allvaret och det extrema hot man lever i. Så där tycker jag att skaffa mer kunskap, men framförallt också att veta att du har en betydelse. Närmare frågan, tycker jag, med en ödmjukhet, att du faktiskt inte förstår eller kommer förstå komplexiteten. Men har du kunskapen så kan du veta i alla fall hur du ska kunna närma dig och prata om våldet. Och generellt bara prata om våld överlag. Att veta, jag förstår att det här finns i min vardag. Bara det kan öppna upp för diskussioner. Men sen också att man alltid bemöter kvinnor med respekt. De är ju självklart kloka, starka individer. Och att man möter dem där också. Och ställer frågor. Man kan vara så här, men vill du ha hjälp? Jag finns här. Men också kvinnor kan också behöva hjälp. Alltså att, som jag sa tidigare, att lämna en våldsutövande man kan också innebära ett grövre våld och även ett fara för sitt liv. Mm. Så att man också tar reda på att man får hjälp att planera också den här flykten eller det här lämnandet.
Precis, för det som händer är ju ofta att de här männen, de tar i några nivåer till.
Precis, alltså det handlar ju om, alltså våld handlar om makt och kontroll. Mm. Och i den stunden de förstår, det kan räcka med misstanke bara att kvinnan vill lämna honom. Då kommer våldet att intensifieras och oftast blir det mycket grövre. Mm. Och så där är det en respekt också för att det här är farliga situationer. Och där tänker jag, ta in någon som kan våldet, som förstår våldet, som kan hjälpa dig att planera och även vara strategisk. För jag tänker att eftervåldet också handlar väldigt mycket också om att kvinnor ofta behöver fly. De behöver fly från sitt hem, vilket ofta innebär att mannen sitter kvar i boendet. Men det behöver inte vara en självklarhet. Men även tycker jag våra myndigheter ibland blir lite flata där. Istället för att ta in en jurist som kan det här. Man har verkligen han rätten att bo kvar? Det kanske är så att kvinnan ska bo kvar. Men den frågan dyker väldigt sällan upp. Mm. Att inte förringa sin egen möjlighet som i omgivningen att verkligen kunna göra skillnad för någon annan. Och att man läser på och skaffar sig kunskap. Och orkar man inte läsa, ring en kvinnojour då, som har den här kompetensen. Mm. Eller någon annan. Som har den här kompetensen. Så man kan få hjälp med en riskbedömning också. Att liksom ta de här
rätta. Men det behövs ju också mer kunskap runt omkring. För att förstå det här toxiska bandet som är emellan. För att många gånger så har ju folk svårt att förstå varför kvinnan återvänder.
Ja.
Ja.
Mm. Precis. Och det är ju en komplexitet. Det är som vi sa tidigare. Det här är inte som att lämna en normal person. Alltså bryter upp en normal relation, då kan du hamna i ett samförstånd. Mm. Det hamnar i ett samförstånd och säger, det är okej, jag förstår, jag vill inte, men du vill, jag förstår. Då gör vi det bästa av det här, tack för den här tiden som har varit. Och du kommer alltid ha en plats i mitt hjärta och så vidare. Men det här handlar ju inte om, det här handlar om något helt annat. Plus som du var inne på tidigare också, att det här är ju också gränsöverskridande män som oftast inte har de vanliga spärrarna. De kan ju gå hur långt som helst för att försvåra för kvinnan. Och där pratar vi också om eftervåldet. Jag tror att omgivningen väldigt ofta är fokuserade på att kvinnan ska lämna mannen, att hon ska gå igenom en polisutredning. Men sen lämnas kvinnan tämligen ensam i eftervåldet och det kan pågå i många, många år. Mm. Och i vissa fall så blir eftervåldet kanske till och med värre än våldet som har varit tidigare. Så att, jag tänker som omgivning kan man göra väldigt stor skillnad. Och man kan faktiskt öppna en dialog. Hur kan jag hjälpa till? Vad vill du ha hjälp med? Och jag tänker att kvinnor som lämnar relationen och varit utsatta för våld. Alltså du pratar om trauma, vi pratar om PTSD. Man ska kanske driva en brottsutredning och det är energikrävande. Man kanske har barn som har farit väldigt illa som behöver traumabehandling. Man själv behöver troligtvis traumabehandling. I det här så kanske du också ska flytta och hämta ny bostad. Eller skaffa ny bostad. Och om man kommer in i myndighet, det vill säga att man får hjälp av socialtjänsten, vilket ofta händer när barn speciellt är inblandade, så är det ju inte så att du möter en person som hjälper dig och koordinerar. Tvärtom, du kan ha upp till 50-60 kontakter i olika myndigheter, beroende på hur allvarligt brott är, hur din situation ser ut. Och den tror jag också man glömmer. Alltså det är ett stort krav att ställa på en människa som inte har upplevt trauman. Men att ställa det på en person som kanske lider av PTSD, det är väldigt ett stort krav. Och då vet vi också att våra myndigheter har sina telefontider, telefonköver, inte anträffbara och så vidare. Det är klart att många ger upp på vägen.
För det är ju en lång väg tillbaka. Jag menar, en kvinna som har blivit så nedbruten, det är ju precis som vi pratade om här, att från att ha varit då en stark person så är man ju sällan det när man lämnar den här typen av relation. Man ju spillra av sig själv.
Ja men absolut, du behöver hjälp. Du skulle behöva ett stort team runt dig egentligen som fokuserar så att du kan läka på alla områden där mannen har brutit ner dig. Och då pratar vi det fysiska våldet, vi pratar det psykiska våldet, det sexuella våldet, det materiella, det ekonomiska och så vidare och så vidare. Så det skulle egentligen behövas rätt stora insatser. Men i verkligheten så kanske man i bästa fall erbjuds ett samtalsstöd. Går du igenom din vårdcentral, förr i tiden fick man 8-10 gånger. Idag får man tror jag 5-6 gånger. Jag träffade en kvinna häromdagen som berättade att varje tillfälle varar 30 minuter.
Alltså, men du får ju ingen hjälp på 30 minuter.
Du får ingen hjälp på 30 minuter.
Och dessutom så är jag inte ens säker på att allt samtalsstöd du får är av en person som har rätt sorts utbildning. För att du behöver möta någon som har liksom blicken av, alltså, känner du minsta lilla liksom brist hos den du talar med och känner dig dömd. Ja. Jag har själv varit där.
Ja.
Det går inte. Du kan inte prata.
Och
det går inte att dela med sig.
Nej.
För att du känner dig redan så usel.
Ja. Du bär ju oftast mycket skuld och skam. Och just det här bemötande då, att man inte bemöts med kunskap, utan kanske också har fördomar i värsta fall. Det blir ju ytterligare en kränkning. Och då kommer du inte heller ta den hjälpen.
Nej.
Så är det. Jag har mött många kvinnor som också har sagt det. Jag går aldrig tillbaka. Jag går aldrig, jag gör inte det. Det är under min värdighet. Ja. Så att ett dåligt bemötande absolut kan öka trauman.
Så mer kunskap.
Absolut mer kunskap och också om det förebyggande, hur vi verkligen liksom kan prata om de här frågorna. När jag föreläser brukar jag ta med våldstrappan, jag vet inte om du har sett den. Men den är i alla fall i botten på den här våldspyramiden eller våldstrappan så är det oftast de här mindre grova våldsbrotten som kan vara... Det kan vara fördomar, det kan vara våra normer, det kan vara sexism, objektifiering, rasism brukar också läggas in där. Och sen finns det allt grövre våldshandlingar och högst upp har den yttersta konsekvensen av våld, det är då mord och därunder våldtäkt. Och liksom har man här en tillåtande process för det vardagliga våldet, om man säger, som kanske inte är så grovt än, då kommer det kunna trappas upp. Så det är så viktigt att vi gör det förebyggande våldet. Det förebyggande våldsarbetet. För att undvika den här våldstrappan. Att det bara stegas och blir värre och värre.
För det sexuella våldet är ju inte ganska... Det är ju ett starkt inslag i det här.
Du kanske har hört den. Jag har tagit upp den undersökningen även i min bok. Det var en undersökning som gjordes 2022. Då gjorde man en undersökning bland gymnasieelever mellan 15 och 19 år, tjejer och killar. Och i den undersökningen så uppgav 56% av alla tjejer att de hade varit utsatta för våld i en relation. 44,4% uppgav att de hade varit utsatta för det sexuella våldet. Och det är det är verkligen skrämmande siffror. Och de kan vi inte blunda för.
Nej, och det har faktiskt blivit, jag vet att det har blivit ännu värre nu. Mm. De senaste 4 åren när vi har varit, när samhället har genomgått en sån stor förändring. Så det är skrämmande siffror faktiskt.
Det är skrämmande.
Ja, bara de senaste 4 åren. Ja.
Och då säger jag också att unga är väldigt sårbara. Men man brukar prata om extra sårbara grupper. Och unga tillhör ju verkligen, dels är de mer brottsutsatta. Men sen har de ju inte heller så stor livserfarenhet. Och inte livserfarenhet eller erfarenhet från relationer sen tidigare. De är i en jätteviktig identitetsskapande del i sitt liv. Och plus att ofta att omvärlden blundar för, eller förminskar kanske jag ska säga, våldet som både unga och barn. Eller våld bland både unga och barn. Och där blir ju unga väldigt ensamma och utelämnade i den här processen. Och om vi pratar om det sexuella våldet, det går inte låta bli att komma in på porren. Hur den ser ut där. Den är skrämmande.
Jag satt och... jag hade ett samtal på vägen hit faktiskt med Elsa från Porrfri barndom.
Ja. Den är skrämmande.
Det kommer komma en intervju om det också. Ja, och jag har precis börjat på djupet sätta mig in i omfattningen. Och det är så skrämmande.
Man kan inte ens föreställa. Vi har så möte. Dels, jag har ju också startat upp en ungdomsjour. Och det tycker jag har varit det svåraste i det här arbetet. Att möta den utsatthet som barn, unga tjejer. Det våld som unga tjejer upplever. Och då har vi det sexuella våldet. Att man också börjar tvivla på vad är okej och inte okej. Mm. Och om man ser de trender som finns sexuellt bland unga. Det är skrämmande. Mm. Alltså det är verkligen skrämmande.
Ja, men det är ju pornografi. Ja. Jag tror att från 8 år så börjar killar titta på. Och då pratar vi ju på pornografi. Ja. Och det jag har förstått är att om du kommer rätt in i det grova. Då behöver du toppa det. Och när du då är 13 år och har redan tittat på porr i 5 år. Ja. Och sen så kanske vid 14 träffar din första sexuella kontakt. Mm. De får erektionsproblem. Ja, så du kan inte ha sex om det inte finns våldsinslag. Nej. Och så träffar du kanske en tjej som aldrig någonsin har tittat på porr. Ja. Och som jätteförälskade dig. Mm. Så att nu är vi ju liksom inne i en tid. Jag tror att det här existerade ju inte för 50 år sedan och för 30 år sedan. Så det här är ju någonting som har kommit med internet.
Ja, och inte bara med internet. Alltså utvecklingen inom porr är ju fruktansvärd. När jag växte upp, då fanns de här, heter de Piff och Puffel, Piff och Puffel, de här tidningarna. Alltså det är lite det vi ser i popindustrin idag. Lite bröst och lite svankigt och sådär. Mm. Men alltså den pornografin vi har idag. Och jag ska säga, jag var inte heller medveten om det här förrän... Ja, det är några år sedan. Men när mina barn växte upp hade ingen aning om hur porrindustrin har utvecklat sig. Men det är alltså grova övergrepp och förnedring. Mm. Och nu har det ju gått trender också där man ska spruta tjejerna ansiktet, sen spola hennes huvud i toaletten. Man ska liksom kväva henne med könet och såna här saker. Och det är mainstream.
Mycket strypsex. Att första gångs sex för tjejer, och då pratar vi redan för 10-12 år sedan, så var det liksom en enorm ökning med att analsex är liksom första gångs sex.
Och att det ska vara enorm. Ja. Och gör man inte analsex så är man tråkig eller pryd. Mm. Men det är ingen självklarhet att alla tycker om analsex. Det måste ju ändå vara liksom ett fritt val. Mm. Nej, det är fruktansvärt. Och det ser vi också... Jag träffar ju mycket poliser också i mitt nätverk, och de också säger att alltså, de tar unga killar som förstår inte att det är... ett problem med strypsex till exempel, för att de tror att det förväntas av dem. Mm. Så det här är ju en svår prägling också för unga killar. Där man faktiskt
och då är
du
inne på det här med objektifiering.
Ja, det är vi.
Att man på något sätt har tappat, och då undrar jag sen, var någonstans på vägen skedde det, när man tappar liksom respekten, för det är ju ändå en person. Mm. Mm. Och då är det ju inte svårt att förstå hur våldet har liksom kunnat öka. Mm. Och jag kan tänka mig att om vi inte sätter stopp här, hur ser vårt samhälle ut om 10 år?
Ja.
Mm.
Ja, den jag vill ju se det positiva också. Mm. För jag tycker mig se två parallella spår i samhället. Dels har vi det vi pratar om nu, där man kränker och förnedrar tjejer på alla sätt man bara kan. Men sen har vi också ett parallellt spår, tänker jag, där många unga killar och tjejer också växer upp i mer jämställdhet. Där gränserna mellan vänskap kan se annorlunda ut. Och det är inte konstigt som man att ha kvinnliga vänner eller som tjejer ha killkompisar. Det är inte konstigt. Och där finns det en väldigt fin respekt och jämställdhet. Så den spåren finns ju också. Mm. Men det är ju det här andra spåret som också tar mycket fokus i samhället, inte bara i samhället, utan att det händer väldigt mycket här. Och det måste vi verkligen stävja, för det är som det är två parallella samhällen nu. Mm. En som bara går ut för och ett som långsamt också blir bättre. Mm. Någonstans måste vi mötas här och göra någonting riktigt bra av det här. Mm. Och det är vårt ansvar. Mm. Det är vuxenvärldens ansvar och vi måste ta det.
Ja, och då behöver vi ju också våga möta liksom, och stanna kvar i det här obekväma. Ja. För det är ju så jag själv stundvis känner nu när jag sitter och tittar och tar del av dokumentärer. Och det är så... Det är så skrämmande så att jag har ju bara lust att kräkas emellanåt.
Ja, och jag förstår det.
Ja. För det. Men det går inte att inte... Om ingen sätter sig in i det här... Alltså så här, det är ju också en del av mitt ansvar och ditt ansvar.
Ja, men så är det.
Vi behöver alla... Så här, jag blundar.
Ja. Och vi behöver inte bara kunskap. Det krävs också mod att jobba med de här frågorna. Och att vi prioriterar. Och där tänker jag också, där har också våra myndigheter och våra politiker ett jättestort ansvar. Mm. För idag prioriteras inte de här frågorna tillräckligt högt. För att, jag menar, det är inte så att hela samhället har en stor kunskapsbrist. Det finns också många som har kunskap om både sexuella våldet eller våld generellt. Mm. Så att det finns dem. Men vi behöver också prioritera frågorna. Mm. Och det behöver göras på myndighetsnivå. Och sen också samverkan såklart mellan olika myndigheter. Mm. Men vi behöver prioritera de här frågorna. Vi måste högre upp på agendan. Och där känner jag att om man inte då... Vi vet ju att våldet, både sexuella övergrepp och annat våld också, får förödande konsekvenser. Ofta livslånga konsekvenser för de som drabbas. Och vill vi inte se det till personliga lidandet? Ja, men... Pengar brukar ju tala i vårt samhälle. Och tittar man på de enorma siffror som våldet kostar. Så att tänk att kunna återinvestera, alltså jobba förebyggande och lägga de pengarna och resurserna på annat i samhället istället. Mm. Det hade väl varit helt fantastiskt. Jag har en siffra där i boken, jag tror att det står 37 miljarder eller något sånt där. Mm. Europeiska jämställdhetsmyndigheterna brukar regelbundet göra en utvärdering av hur mycket våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor kostar samhället. Och i Sverige så har man fått en siffra som är enorm. Och då finns det också en liten brasklapp där att just i Sverige kan det också vara så att det kostar ännu mer. Just för att vi har också ett välfärdssystem som kostar pengar här. Mm. Och som sagt, nej men det är fruktansvärda siffror. Och tittar man då på kvinnors utsatthet här så... Så alltså, kvinnor löper 17 gånger så stor tid att deras liv avslutas i förtid om de har haft erfarenhet av våld i nära relationer. Mm. Det ska vi inte heller glömma. Och som sagt, omgivningen påverkas också. Det är psykisk ohälsa också.
Och framförallt våra barn, tänker jag. Ja. Jag menar, det är lidande liksom som behöver ta slut.
Ja.
Ja, och därför är vi så glad att du kom hit och att jag fick göra den här intervjun med dig.
Ja.
Och tack för det fantastiska jobbet, och den här boken är så fin och inte kul att läsa, men den är viktig, och att jag hoppas att du får sälja massor. Och jag tänker att det här är ju bara början. Det här är ju bara början av liksom skrapandet på ytan.
Ja.
Så att det...
Ja men verkligen, det här är inga unika händelser. Det sker runt oss alla dagligen och det måste man ta med sig.
Men vi behöver inte bara prata om det, utan vi behöver också börja agera.
Ja, vi måste ställa krav tror jag också. Mm. Både på våra myndigheter och på våra politiker. Mm. Och det är svårt för våldsutsatta kvinnor att göra. Mm. Det måste omgivningen hjälpa till med. Mm. Så vi har ett jättestort arbete. Förändring är möjlig, men det krävs också insatser. Och metoder såklart, och ett strukturellt arbete. Och där vi verkligen vågar prioritera de här frågorna.
Mm. Tack så jättemycket.
Och du, tusen tack också för att jag fick komma hit. Tack.
Tack.